En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det börjar skimra på Hisingen. Doften av guld sprider sig efter helgens seriefinal. Du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén och Frida Fagerlund. Är damallsvenskan avgjord nu? Ska den eviga tvåan äntligen få höja pokalen? Ja, vi snackar såklart om guldstriden efter Häcken-Hammarby. Men det är oroligt och olidligt spännande i botten också, där det krisar rejält i Rosengård. Dessutom ska vi såklart prata WSL också, där vi sätter ett frågetecken runt Arsenal medan vi sätter utropstecken för Manchester United. Och så ska ju Tony Gustafsson ta ut sin första landslagstrupp också. Vilka ska med och vilka får stanna hemma? Ja, fullspäckat, som vanligt. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, det är ju en märklig dag att sitta och spela in på just nu, för att är man fotbollsintresserad så går ju mycket av tankeverksamheten till det som skedde i Göteborg igår, och när det har spelats landslagsfotboll i Göteborg så brukar det vara damerna, men nu var herrarna där och det var kaos igen. Frida, hur mår du när man vaknar upp denna dagen efter Kosovo, som den då är i någon form av svenskt perspektiv?
Ja, jag har en grov baksmälla. Så känns det faktiskt efter att ha bevittnat detta. Ja. Vad ska man säga? Debakel, fiasko. Välj vilket ord du vill. Så att jag mår väl kanske inte superbra för svensk fotboll, men samtidigt så är det ju skönt att det kommer nya matcher, inte minst för damerna nu, i nästa vecka redan.
Ja, vi får väl hoppas att det blir roligare att titta på än det vi har behövt skåda när det har varit svensk landslagsfotboll den här hösten, för varken herrarnas U21 eller A-landslag har ju rosat marknaden så här långt. Nästa vecka kliver damerna in i The Nations League semifinaler som väntar mot Spanien med Tony Gustafsson vid rodret. Känslan är ju i alla fall att det kan ju omöjligt vara värre än det vi har sett de senaste månaderna.
Ja, det säger inte så. För sig, vi kan inte jinxa någonting nu, för det var som du påpekade att det är ju trots allt samma, kanske inte riktigt samma människor ändå som har anställt Tony Gustafsson, med tanke på att Fredrik Reinfeldt, när försvann han exempelvis, det var väl ändå ett tag sedan och sådär. Men man har ju inte fullt förtroende för Svenska fotbollförbundet just nu, så kan man ju säga.
Så kan man verkligen säga, men samtidigt så har vi ju ett damlandslag som har historiskt sett presterat betydligt bättre än herrarna. Sen ska vi ju säga att det som väntar Sverige nästa vecka, alltså att gå ut mot Spanien i Nations League-semifinal, det är ju ganska mycket tuffare matcher än att gå ut och försöka vinna mot Kosovo. Det verkar ju tillräckligt svårt, så att ja, vi lämnar det där. Vi ska fokusera på damfotbollen. Och Frida, hur mycket hänger du med i allt det här som händer i Sverige just nu? Då menar jag inte landslagsfotbollen utan den inhemska ligan. Vi är ju liksom inne på slutspurten här nu.
Ja, men precis. Jag tycker framförallt att Sportbladets bevakning är så pass bra att jag tycker ändå att jag hänger med väldigt väl. Så att jag tänker väl också efter den här enormt viktiga matchen då, där Häcken vann mot Hammarby och har gjort det här lilla rycket. Är det nu de vinner SM-guld eller?
Det känns ju faktiskt så. De har ju haft lite epitetet den eviga tvåan sen de var Kopparberg i Göteborg. De klev ju in i BK Häcken som regerande mästarinne. Kopparberg i Göteborg valde ju att lägga ner hela sin verksamhet där direkt efter guldet. Mycket, mycket märkligt. Kändes det då? Det blev ju väldigt bra till slut i och med att de omfamnades in i Häcken och har gjort det bra där. Men de har ju fortfarande inte vunnit något. Eller ja, de vann en cuptitel där i början. Men annars, de senaste åren så har de ju förlorat cupfinaler, de har kommit tvåa, de har varit så otroligt nära. För två år sedan var de alltså ett mål ifrån. De hade kunnat säkra guldet i Stockholm mot Hammarby i den näst sista omgången. Då stod det 3-0 till Hammarby efter 23 minuter och det var allmänt skakigt i Häcken där och då. I fjol så gjorde man ju liksom sin poängmässigt bästa säsong någonsin. Det var ju bara det att Rosengård gjorde det sjukaste vi har sett. I princip och slaktade rekord efter rekord, förlorade bara en enda match. Så att det hjälpte liksom inte att Häcken var så bra som de var i fjol. De kom ändå bara tvåa. Så att det känns som att i och med den här segern mot Hammarby, det känns som att det var den de behövde ta. Tittar man på spelprogrammet framöver så skulle jag säga att Häcken har det på pappret lättaste motståndet. Hammarby har en tuff bortamatch mot Vittsjö. De har inte varit jättebra på gräs i år. Sen visst, de tycker väl själva att de slog tillbaka en del mot kritikerna där när de vann stort i Växjö häromveckan. Absolut, men vi vet också hur gräsplanen i Vittsjö kan se ut på höstkanten. Sen så har de ett IFK Norrköping som är kanske höstens formstarkaste lag. Så att det är inte helt enkelt för Hammarby. Jag ser ju att chansen att de tappar poäng är större än att Häcken gör det. Och Häcken har nu ett försprång på 4 poäng. Så att det känns väl som att Mark Lind har fått ihop det här. Och de har ju fått pussla en hel del under den här säsongen. Det är ju liksom lätt att fastna vid Felicia Skröder. Det gör man gärna. Jag menar, hon har gjort 27 mål. Hon har varit helt fantastisk den här säsongen. Öst in mål på ett sätt som gör att man lätt glömmer att hon är 18 bast och ett namn som vi förhoppningsvis får njuta av långt, långt, långt framåt. Men vi har ju även spelare som, ja men Anna Anvegård pratar man också ganska ofta om. Jennifer Falk vet vi i kassen vad hon kan göra. Tycker väl kanske att hon har haft sin vassaste säsong den här säsongen. Men det finns ju också de som ofta glöms bort i det hela. Jag menar, men man ser Tappy Tindall och Monica Yusuba på sina kanter som flyger fram, som ställer till det för motståndarna. Men Alice Bergström tycker jag får alldeles för lite uppmärksamhet. Oftast högerback i Häcken, de skruvar ju en del där. Hon har gjort otroligt i år, hennes inläggsfot har ju bidragit till en hel del av de där målen som Häcken har gjort. Sen tycker jag ju också att Ivy Lewick med sitt lugn i mittlåset är en spelare som förtjänar att uppmärksammas. 40 bast, hade en stökig fjolårssäsong minst sagt, blev ju dopningsavstängd efter att hennes före detta italienska klubb då hade strulat med pappersverksamheten. Inte skickat in rätt papper. Hon hade liksom egentligen inte gjort något fel om man ska lyssna på Häckens läkare och sådär som har gått igenom fallet. Och det visade ju sig sen också, hon blev friad. Men då hade hon ju redan avtjänat de där 3 månaderna. Behövt lägga väldigt mycket tid på allt det här och att bara rent få sitt namn. Sen har hon haft lite skadeproblem. Men när hon har kommit tillbaka så har det ju varit lugnet själv. Och så kände man ju lite orosmoln för Häcken när Johanna Fosdahlsa Sörensen på innermittfältet gick sönder. Jag menar, vi vet ju alla att de har en Elin Rubensson i truppen som var VMs bästa spelare. Men hon sitter ju på läktaren numera med tanke på att hon är gravid. Det kändes som att det kunde bli ett jätteavbräck på det där centrala mittfältet. För jag tyckte att det svajade lite inledningsvis den här säsongen. Nu har Pernille Sandvig kommit in och gjorde en jättematch mot Hammarby. Så att nej, jag har svårt att se att Häcken ska tappa det här. Just nu är guldet verkligen deras att förlora. Hammarby ledde den här serien i våras. De hade 7 poäng ner till Häcken, har ju tappat det totalt. Så att, nej, det känns som att det kommer att bli guldfest på Hisingen. Och innan vi går vidare kan vi väl lyssna lite bara på hur det lät från spelarhåll efter matchen. Vi börjar med en nervös Anna Anvegård.
Bara glädje liksom. Till viss del lättnad också. Jag har varit några nervösa dagar liksom inför den här matchen. Den är så pass viktig. Men ja, jag är överlycklig. Jag är superglad.
Du var inne på att du är väldigt nervös inför matchen. Hur har de varit fram till avspark?
Nej, men den har varit rätt jobbig. Sen är det klart att det var skönt att det blev en tidig avspark vid 3 liksom, som inte väntat hela dagen. Men det var några jobbiga timmar. Men ja, vi är nog alla har varit lite nervösa, tror jag.
Hur var det att följa avslutningen från sidan?
Ja, de första 7-8 minuterna satt jag inne i omklädningsrummet och vågade faktiskt inte kolla. Ja, nej, det blir för mycket liksom. Sen när jag närmade sig där 90 liksom, så kände jag att det här löser sig.
Kan du beskriva målen ni gör?
Ja, eller kanske. Jag vet bara Fälle har bollen, eller Monne har bollen, passat till Fälle och hittat Täby som är bra placerad där liksom, och öppet mål. Jättefint mål. Och andra tror jag, om Täby vinner bollen igen, spelar in den och det blir någon flippespela. Och landar hos mig och jag drar förbi en av deras spelare och kör en riktig tåpaj i hörnet. Så det var gött.
Beskriv känslan när den sitter.
Nej, obeskrivligt. Det var länge sedan jag var så glad.
Vad säger de utgångsläget ni har nu då? Det är 4 matcher kvar, ni leder den här serien med 4 poäng. Är ni på väg mot det där guldet äntligen?
Ja, alltså det är målet. Vi får Jag sa att vi får njuta liksom idag och imorgon och sen ladda om. För att ska vi gå dåliga, alltså få förluster liksom de kommande matcherna, då har de här matcherna inte spelat någon roll. Och det sa vi exakt likadant efter Malmö. Det var en skön vinst liksom, men vi måste fortsätta och göra bra matcher. För att då kan vi lika väl, då är de här tre poängen skitsamma liksom, om vi ska tappa poäng sen. Så att ja, njuta ett par dagar liksom, och sen är det bara ladda om och göra fyra väldigt bra matcher igen.
Hammarby har varit inne på att ni inte vinner de här viktiga matcherna tidigare. Är det skönt att visa att ni kan det?
Ja, men det är jätteskönt. Det är skönt att tysta liksom, de som tycker som varit kritiska. Liksom. Vi själva liksom som lag har ändå trott på oss själva liksom, och trott på vår spelidé. Och jag är så grymma spelare liksom, så att jag har tyckt att vi är bättre liksom, än vad det har visat. Liksom. Och idag får vi verkligen utdelning liksom, och gör en väldigt bra match. Och, ja. Det är gött.
Hanna Wik, beskriv känslan efter 2-0-seger hemma mot Hammarby.
Nej, jag vet inte om det går att beskriva faktiskt. Jag är tårögd nästan. Det är helt fantastiskt.
När vi pratade igår så pratade du om att du skulle brinna inför den här peppargång alla. Hur mycket har det brunnit i dig idag?
Mycket, mycket brinner har det varit. Nej, men det brann i alla idag. Alltså, man ser det där ute. Vi springer som jag vet inte vad och stör Hammarby på ett sätt som jag inte har sett oss göra tidigare. Så jag är så stolt över alla idag.
Ja, vad säger du om den första halvleken ni gör här ute där ni sätter tonen och dessutom får med er 2 mål?
Nej, men jag tror vi går ut direkt och visar att det här är bravida och man kommer inte härifrån lätt. Liksom. Så att den starten är otrolig och få in 2 mål på det också gör ju andra halvlek lättare såklart.
Det läcker ut lite där och då man hör när dörren öppnas. Det är en otrolig ljudnivå egentligen. Jag ska beskriva vad som sker där inne.
Nej, man hör på min röst att den är lite klackig också, så att det skriks.
Hur bra drag är det?
Nej, det är bra. Vi har några riktiga partyplingor som drar igång det.
Ja, vilka är bäst på att dra igång fest så här efter match?
Nej, men vi är väl en stark topp där uppe med Monica, Nildén, Skröder, Bergström, Falken. Vi är ett gäng som drar igång det.
Beskriv nu då vad det skulle betyda att få vinna med BK Häcken.
Ja, jag vet inte vad jag hade gjort faktiskt. Jag sa i någon intervju att jag hade gjort något galet tror jag. För att jag har längtat efter det här så länge. Och just för den här klubben som jag älskar på ett sätt som är helt obeskrivet. Liksom, det hade varit helt fantastiskt. Så det... Nu är vi inte där än, jag kommer inte säga någonting. Men vi ska göra allt för att ta hem det SM-guldet.
Men göra något galet? Har du ett exempel på något galet du skulle kunna tänka dig att göra om det blir ett guld här?
Jag vet inte, det får vi se. Men något kommer det bli för att det förtjänar det verkligen.
Mm, och sist där hörde vi Hanna Wik, hon som brinner så för att få bli av med det här epitetet. Den eviga tvåan. Även Hammarby-spelarna var ju också inne på att det känns som att... de säger väl inte rakt ut att guldet har runnit dem ur händerna, men... Att det känns som att Häcken sitter absolut föran sig, att de får ta det en match i taget nu. De har ju dessutom en härlig liten Europacup att fokusera på. Det har ju Häcken också, absolut. Så att, det blir intressant att följa de här närmaste veckorna. Det kommer bli mycket matcher och mycket dramatik. Men det känns väl som att Häckens seger faktiskt kanske var det som avgjorde att guldet kommer till Hisingen.
Och på tal om Tony Gustafsson och landslaget och sådär, så finns det ju ändå en hel del spelare där i Häcken som man tänker sig att han... antagligen mycket väl kommer att plocka ut i sin första trupp, och då pratar jag såklart inte bara om Felicia Skröder utan en sån som Anvegård. Hon måste ju sitta och hoppas på att hon får göra en återkomst i landslaget, Bergström och så vidare, så att där är ju en hel del namn ändå som har stuckit ut.
Ja, och vi vet ju att Tony Gustafsson har varit på plats och sett åtminstone 2 matcher live med Häcken, så att han har ju fått se dem på nära håll, och vi vet ju också att Anna Anvegård, hon har ju haft sitt problem med knät som gjorde att hon saknades i början av säsongen, valde ju att inte operera det i våras med hopp om att finnas med i Peter Gerhardssons EM-trupp. Nu gjorde hon ju inte det, så att den där operationen, den kommer komma efter säsongen, men hon är nog gärna med i en landslagstrupp för Tony innan det, så vi får väl se om hon tar sig in i den där truppen. Det är ju en position där det är ganska tajt om platsen också. Vi kommer komma tillbaka till landslaget om en stund, men vi har ju liksom en guldstrid, vi har en bottenstrid också, och den är sinnessjuk.
Ja, verkligen. Är det så att Rosengård, kommer de klara sig kvar nu helt plötsligt?
Jag är tveksam på om de kommer lyckas med det här. De har 2 poäng upp till BP, de har 3 poäng ner till Linköping, så visst, kval borde de kunna klara med tanke på att det i den sista matchen kommer vara liksom, ja, men kanske den mest ångestfyllda matchen vi någonsin har sett utifrån historiken. Linköping har vunnit ett gäng guld. Jag menar, man vann ju back-to-back där. 2016-2017 var väl det. När man hade spelare som Rolf, Magdalena Eriksson, Stina Blackstenius. Alltså listan kan göras lång på världsstjärnor som spelade i Linköping då. Rosengård. Ja, det är inte många minuter sedan jag pratade om hur fantastiskt bra de var förra säsongen. Rekord efter rekord som de slog. Nu är de på en kvalplats. De har aldrig varit där tidigare. De har aldrig varit sämre än sjua. Och så som det låter nere i Malmö så... ja, det är ju krisstämpel på laget. Och man har ju absolut inte fått någon effekt av sitt tränarbyte som man kanske hade hoppats. Jag menar, man lät Joel Kjetselberg gå. Han som tränade laget i fjol när allting gick så himla bra. Har inte fått alls samma utväxling. Och samma utväxling, det fanns ju ingen på kartan någonsin som hade kunnat tro, med tanke på att man släppte i princip varenda spelare. Men man fick ju liksom ingen energi och effekt av att göra ett tränarbyte så som man hoppas när man gör det i det här läget. Att det liksom ska ge en snabb skjuts i alla fall och ge liksom en positiv injektion. Det har inte blivit någonting av det så här långt. Det känns som att det snarare bara gnisslar mer nere på Malmö IP just nu. Och då är frågan, hur hanterar man ett kval om man nu lyckas ta den platsen? Det går ju fortfarande absolut att ta sig över BP, men sett till spelschemat så är jag inte helt säker på att Rosengård tar fler poäng än vad BP gör om det inte sker något väldigt fort. För det är ju faktiskt så att Rosengård också ska ut i Europa den här veckan. Det känns ju som två vitt skilda världar. De möter Sporting visserligen hemma den här gången. Förlorade ju med 3-0 blev det väl borta. Så att, jag menar, de har väl gett upp alla drömmar om Europa. Och det bör de ju rimligtvis att göra. Deras enda tanke borde vara på att överleva. Men det vore ju helt sjukt om Rosengård, mästarinnorna, åker ut. Speciellt efter den säsongen de gjorde i fjol. De förlorade en enda match förra säsongen. Mm. Det är ju någonting som har gått helt galet nere i Malmö IP, och det är inte bara på planen. Det känns som att de har tappat styrning.
Mm, jag tänkte precis säga, alltså Therese Sjögran var väl ändå väldigt viktig för klubben.
Det var hon absolut. Och jag menar, man hade en Jenny Damgård innan som klubbchef som hade jobbat länge i föreningen. Man bytte väldigt många nyckelpersoner även utanför planen under fjolårssäsongen och efter fjolårssäsongen. Och det där med att liksom vinnarkulturen sitter i väggarna. Visst, det är klart den gör till en viss del, men det måste ju finnas de som bär upp den, kulturbärarna, och det känns som att det där har man tappat lite. De som just nu känns som kulturbärarna, om man bara tittar snabbt på laget, det blir ju liksom de erfarna spelarna, och då är det så Emilia Larsson och Emma Jansson som man bara för något år sedan såg som riktiga kulturbärare i Hammarby. Så att hur mycket kulturbärare är de i Rosengård? De är erfarna spelare, men de är inte uppvuxna med Rosengårds DNA. De är uppvuxna i en värld där Rosengård alltid var Sveriges bästa lag, mer eller mindre. Men de är inte uppväxta i den miljön. De har inte den liksom förmågan att supa in allt det där som har varit i Rosengård och föra det vidare. Och det är absolut inget mot dem, utan det känns snarare som att, ja, men den där vinnarkulturen som Olivia Skog kände satt i väggarna när hon flyttade dit, den har ju försvunnit, och det är ett stort problem för Rosengård, känns det som, speciellt om man ska kliva in i de här kvalmatcherna. Det ska bli väldigt intressant att följa de sista omgångarna och se om Rosengård kan klara sig kvar. Just nu så är jag faktiskt tveksam, och det är en sjuk känsla.
Ja, och det hjälps väl inte av att det har skett ett maktskifte också i Malmö, i och med att MFF har gått så himla starkt. Och om du pratar om vinnarkultur så är ju det verkligen någonting som Malmö FF alltid har. Nu vet jag att här laget har inte gått speciellt bra den här säsongen, men det är ju alltid någonting som de har framhävt annars, att de har den vinnarkulturen. Så att jag tror definitivt att det är också någonting som gör att de som sitter och håller på Rosengård är nog extra oroliga över att de kommer att tappa ännu mer i status. Vad kommer att hända om man åker ut? Alltså är det så att man kan studsa tillbaka direkt? Ja, antagligen om man får rätt på organisationen, men det kommer säkert hända mycket. Alltså många spelare som kommer att lämna och Rolians, och man vet om att det har funnits lag som har liksom åkt rakt igenom seriesystemet när det har börjat gå knackigt. Så att det är ju definitivt en oro för dem.
Ja, ja, och vi såg ju redan förra säsongen något så ovanligt som att mitt i allt det här att det gick så himla bra, så hade ju Rosengård en del annat att slåss mot. Dels så var det ju hotbilden som fanns, absolut, men sen så var det ju också, jag tror det var efter att de hade varit uppe i Piteå och vunnit som fotbolls, om han nu är fotbollschef, Roger Palmgren i Rosengård, som hade varit ute, eller han hade väl varit med i Olof Lunds podd och pratat om Rosengårds framgångar, och det föll ju inte i god jord hos spelargruppen. Det var då Caroline Seger
just det,
ja, la ut på sin story en liten bajs-emoji och sen sa att hon var väl inne på att det var en person som inte hade någonting med framgångarna som de hade att göra med alls. De hade inte sett till honom, och jag menar, där ser vi också en del av det nya som kom in som inte alls gick ihop med det gamla, och så har man i stort sett bytt ut alla som var runt laget. Så att, jag är ju inte förvånad på så sätt, men att man skulle kunna falla så hårt så snabbt som Rosengård har gjort den här säsongen, det är faktiskt sensationellt.
Mm, verkligen.
Så där har vi ju en massa spännande att följa framöver. Framförallt så jag kan inte ta in att vi har Linköping eller Rosengård Linköping i den sista matchen, att det kan bli avgörande för vilken av de där klubbarna som eventuellt då kan klara sig kvar via kval. Ja, kanske att de kan klara sig kvar ändå.
Mm, otroligt.
Det kommer vara en rysare hela vägen. Men om vi ska över till England lite då. Vi pratade ju sist om det här med Chelsea ostoppbara. Sonia Bonpastor har ett helt sinnessjukt facit. Om man ska se hur många matcher hon har vunnit som tränare och sådär. Men sen kom Anna Sandbergs kanonskott mot United. De tappade poäng. De fick bara 1-0 mot Tottenham. De spelade oavgjort mot 20 i Champions League. Hur mår Chelsea just nu?
Ja, jag tror väl ändå att de känner sig hyfsat trygga. Men vi hade ju sett varningssignaler av detta, alltså tidigare under säsongen också, trots att de här tre poängarna rullade in. Att de ibland hade lite svårt i matcherna. Jag pratade om, vet jag, i förra avsnittet jag var med om den här trebackslinjen som många ifrågasatte och kände att är det här verkligen rätt väg för Chelsea att gå? Det har varit ganska mycket rullians också i laget, alltså spelare som kanske har stått utanför och sen helt plötsligt får chansen från starten, så som Nysken exempelvis, som hade jättemycket speltid förra säsongen, kanske inte riktigt lika mycket nu, men har ändå fått sina chanser. Och det är ju också ett resultat av att Chelsea har en bred trupp, så jag kan förstå att Bonpastor vill se till att det hela tiden finns en konkurrenssituation på varje position. Och jag vet att Johanna Rytten Kaneryd har sagt det också vid flera tillfällen, att man vet om i Chelsea att om man gör om man börjar spela dåligt i en match, så blir man direkt sådär att åh gud, nu kommer hon plocka ut mig. Alltså Bonpastor vill ju väldigt tydligt att det är så spelarna ska känna. Men ja, nej, de har väl kanske inte fått allting på plats än så länge. Men precis som du är inne på, de får ju ändå med sig den här trepoängaren mot Tottenham. Och det ska sägas också att Tottenhams defensiv i den matchen var väldigt bra. Alltså det tog lång tid för Chelsea att kunna bryta ner dem. Alltså väldigt välorganiserade, snabbt ute för att stänga ner motståndarna i de yttre zonerna och så vidare. Så att det krävdes ju ett distansskott från Kara Walsh för att de skulle få med sig den trepoängaren. Så att ja, det är inte så att det har sett perfekt ut för Chelsea. Men som sagt, de lyckas ändå få med sig de här tre poängen. Och det är ju det viktigaste i nuläget.
Du är inne på något intressant här. Ett Tottenham som visar upp en fin defensiv. Vi har ju en Amanda Nildén där. Jag nämnde Anna Sandberg nyss, apropå hennes kvitteringsmål där för United. Vem hade du startat på vänsterbacken när Sverige kliver in mot Spanien här nu, när vi faktiskt verkar ha två vänsterbackar i form? För vi har väl räknat ut John Andersson ur ekvationen, eller?
Ja, jag tror det. Alltså om man nu ska starta på någonting nytt så är det väl nu kanske. Men sen samtidigt så är det ju Spanien man möter, så då kanske man ändå vill ha kvar några av de gamla. Alltså man har ju den debatten också, men med tanke på pass bra, alltså både Anna Sandberg och Amanda Nildén har gjort det, så finns det ju precis som du är inne på, det finns alternativ. Och jag är ju faktiskt mest imponerad av, alltså Nildén har gjort det jättebra, det är inte det, men jag tycker också att Anna Sandberg, man har sett väldigt tydligt och hon bara fortsätter ta kliv. Och just det här att hon får på den här drömträffen mot Chelsea, det är inte bara själva faktumet att hon får på en sån kanonträff, utan det faktumet att hon börjar ta avslut i de positionerna, och det är precis det man vill också. Alltså, ha en ytterback som liksom kan visa upp ett sånt brett register. Och där tycker jag att Sandberg ser väldigt, väldigt intressant ut just nu. Och det tror jag garanterat att Tony Gustafsson också tycker och har sett.
Och United är ju ett annat lag som bara fortsätta att ånga på. Nu blev de det första laget att vinna på Hill Dickinson Stadium här mot Everton. Där har man ju också dynamiken, om vi ska se det ur svensk landslags perspektiv, att vi har en Fridolina Rolfö på vänsterkant. Vi kan ju bygga upp vår vänsterkant i United, det är ju toppen.
Ja, nej, men precis. Nu var ju Sigurdi på bänken i den här matchen, men annars har ju Man United blivit det här svensklaget och de ångar ju på. Alltså det går ju hur bra som helst för dem, trots att de kanske egentligen inte har speciellt bra uppbackning från sin styrelse. Men å andra sidan så tror jag väl att Man Uniteds styrelse verkligen uppskattar nu att det finns något positivt för Man United den här säsongen. Att det finns åtminstone ett lag i klubben som faktiskt ser ut att kunna hänga med där uppe i toppstriden av tabellen. Och det är ju framförallt i just den här matchen, så är det framförallt två som sticker ut då. Det är ju Mallard dels då med hennes rörelse som blev avgörande i andra halvleken, och sen är det Jess Park också. Och där hade vi en intressant situation att Man City och Man United i stort sett bytte spelare med varandra, så att Man City tog Grace Clinton och Man United tog Jess Park. Och jag ska vara ärlig att säga, det här är ingen efterhandskonstruktion, jag lovar, men jag har alltid föredragit Jess Park framför Grace Clinton. Och det är ju för att Jess Park är väldigt, hon är mycket mer direkt, rakt på sak, och det ser vi nu också att hon har ju förändrat Man United, alltså rent taktiskt. Alltså när man får in en sån spelartyp så finns det ju helt plötsligt oändligt med möjligheter för Man United att lite grann anpassa sig ut efter hennes spel och hennes egenskaper. Det tycker jag att de har gjort väldigt, väldigt bra nu så här långt också. Så att starkt ändå av dem att komma tillbaka från underläge mot Everton, men det visar också hur pass bra de faktiskt är den här säsongen.
Ja, ett lag som ändå har stormat om de senaste säsongerna, får man ju säga. Det känns som att de är på helt rätt väg just nu, och med tanke på att vi har tre svenskor där så är det ju blågult perspektiv mycket, mycket härligt att se att det går så pass bra för dem. Vi har ju en annan svenska som gjorde mål, eller ja, flera. Vi kommer komma till Kosovaras land i alldeles strax, men vi har ju en Cornelia Capox i Liverpool också som gjorde 1-0 mot City, men Liverpool har ju haft en tuff start på den här säsongen, och vi har inte pratat om det i podden tidigare, men de drabbades ju av ett hemskt besked när nyheten kom om att deras före detta tränare Matt Beard hade gått bort. Hur mycket har liksom det påverkat, tror du? Förvånad är du att Liverpool står på 0 poäng? De har ju visserligen också då en match mindre spelad, man valde ju att skjuta upp den matchen som skulle spelats precis efter att beskedet om Beard kom.
Ja, det är väl klart att det kanske har påverkat vissa spelare delvis, men man ska komma ihåg också att Matt Beard, alltså han hade gjort avtryck hos väldigt många spelare runt om i hela England. Jag menar, Hannah Hampton inkluderade honom i sitt tacktal på Ballon d'Or-galan, så att jag tror väl att det är rätt så många som har blivit påverkade av hans bortgång, och inte enbart Liverpool. Nu har ju Liverpool, jag tycker ändå att de har rätt så mycket otur här. Alltså dels då så Capox mål, ska man säga också, att det var ju ett väldigt fint mål. Fin löpning mot bortre stolpen och nick, och det var väl skönt för Liverpool-supporterna att en gång skulle få jubla med tanke på hur det ser ut i tabellen. Sen så har ju Liverpool också en boll i nätmaskarna mot slutet, men det döms bort för offside och det var väl helt rätt också. Och man ser ju också när man sitter, när de skruvar upp tempot på sista tredjedelen, så klarar inte Liverpool av att hänga med försvarsmässigt, så att det finns ju en kvalitativ skillnad mellan de här lagen också. Men jag kände ändå lite med Liverpool, för jag tror att hade de fått med sig den kvitteringen där mot slutet så hade man kanske kunnat rida på det momentumet lite mer. Alltså nu blir det tufft när man inleder säsongen på det här sättet. Vi kommer komma in på London City Lionesses, för att de hade ju lite liknande också, men nu har de äntligen börjat möta lag som de faktiskt kan vinna mot. Och det är väl det Liverpool helt enkelt får hoppas också, att, ja, att de börjar plocka poäng mot de klubbarna som de eventuellt då ska plocka poäng, så att säga. Alltså, det man kanske inte ska plocka segrar då mot Man City, som ju tippas vara med i toppstriden trots allt.
Om vi bara fastnar lite vid en sån spelare som Kapox, tror du hon är med i Tony Gustavssons trupp som släpps imorgon? Nu sett till när vi spelar in det här, den släpps ju på onsdag, den första truppen från Tony G.
Ja, alltså det är väl inte helt omöjligt, för jag tänker ju mig att det kommer ändå ske lite grann på de offensiva positionerna. Så att jag tänkte på en sån som Lina Hurtig, som ju var en stor favorit för Peter Gerhardsson. Jag blir inte förvånad om hon inte är med, och då öppnas det ju upp. Så att det, ja, jag blir inte superförvånad om Kapox är med. Det beror ju helt på vad Tony Gustafsson själv har sett och hur han tänker. Och han har ju varit rätt så hemlig med det också än så länge. Och har inte riktigt gett oss så där mycket information. Eller ja, har ju inte hintat speciellt mycket om vilken väg han kommer gå. Så att vi får väl se helt enkelt. Däremot så tror jag att spela just i WSL, jag tror att det står ganska högt i status ändå hos hos förbundskapten, och just det här med att det är en väldigt konkurrenskraftig liga. Så spelar man här, så tror jag definitivt att man har goda chanser att ta sig in i truppen.
Ja, och som för Hurtigs del, hon har ju faktiskt inte varit med i truppen för Fiorentina de senaste matcherna. Nej. Så att, det känns väl som att hon mycket väl kan hamna utanför den här truppen från Tony G. Och sen blir det ju lite då också, om man hamnar utanför nu, hur lätt det är då att ta sig in igen sen om det skulle gå bra och så vidare. Det återstår ju att se, men det kommer ju bli en spännande uttagning. Och en fråga som jag är ett frågetecken inför den här uttagningen är ju ändå Kosovare Asllani. Hon har varit inne på att hon var färdig med landslaget, men det var väl mest att hon pratade om mästerskap till att börja med. Sen så kom ju det här, Marika Domanski Lyfors var inne på att hon vill nog gärna vinna något med Sverige. Och det finns ju chansen att göra det nu i Nations League. Du träffade ju henne här efter London City Lionesses match när hon inte hade pratat med Tony G än. Men visst känns det väl som att Asllani borde vara med. Hon visar ju att hon är på tå i alla fall med sin insats i helgen för London City Lionesses.
Ja, kan vi bara prata om det här målet hon gör mot West Ham, för att det är något av det värsta jag har sett, alltså i målvaktstavlor, alltså något av det grövsta misstagen man har skådat. Och det är ju då målvakten ser mig jag skrattar. Alltså hon måste ju vara helt förstörd, stackaren, för att hon ser ju inte Asllani komma från, ja, hennes höger då, och bara norpar bollen framför hennes fötter och rullar in den. Och det här var ju också vid ett läge, alltså om vi ska prata om krisklubbar så är West Ham onekligen en krisklubb också. Och det här var ju vid ett läge då West Ham faktiskt hade något sorts momentum i matchen. Så att det kom ju vid helt fel tillfälle. Och lyckas ju inte återhämta sig. Men Asllani är påpasslig, och jag tycker faktiskt att hon har inlett den här säsongen riktigt starkt också. Det märks också att hon ger väldigt mycket för det här laget. Det märks att det faktiskt är hon som är den främsta ledaren för London City Lionesses, för att hon vill väldigt mycket. Och förhoppningsvis så känner hon det fortfarande med landslaget, att hon fortfarande har den viljan och den motivationen för att kunna ge 100% där också. Men vi får väl se, jag tror det hänger på vad Tony Gustafsson har sagt till henne och vad hon har blivit lovad, kanske till och med personligen.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se vad som händer. Och sen, ja, man reagerade ju också på, alltså, det är ju en fräckis av Asllani. Hon är väldigt vaken där, som kommer och snor åt sig bollen. Men sen så gör hon ju sin målgest. Jag minns inte när jag senast såg det. Jag minns ju i landslagssammanhang att hon blev tillsagd att faktiskt inte göra den albanska örnen för att den kunde ses som politisk. Har det varit något snack i England efter att hon gjorde målgesten den här gången?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har inte sett någonting. Jag vet ju att, alltså nu var det ett tag sedan jag såg honom göra målens, men Granit Xhaka gjorde ju också, har ju också gjort det vid flera tillfällen tidigare. Representerar ju Schweiz landslag. Men nej, jag har faktiskt inte sett någonting. Mycket möjligt att jag har missat, men jag har inte sett någonting alls om detta i engelsk media. Däremot svensk media har det ju skrivits desto mer.
Det har det. Och Aslani, ser du henne som en spelare som man ska ha med i truppen? Och jag menar, ska hon vara med i truppen så känns det väl som att hon ska vara i startelvan mot Spanien, eller?
Ja, alltså jag tycker ju det är viktigt ändå att inte göra sig av med för många ledare heller. Och där ser man ju att Kosova Aslani, hon är väl kanske då den främsta ledaren vi har. Och sen så har man Magda då, som ju naturligtvis också har de ledaregenskaperna. Jag tycker väl helt enkelt att det kan vara lite riskabelt att göra alldeles för stora förändringar. Och som sagt, alltså hon kommer ju vara med i så fall för att hon fortfarande håller måttet. Det är ju inte så att hon liksom har gått ner sig rent spelmässigt. Det vore ju en annan sak då, alltså kring den här diskussionen. Hon har varit bra än så länge i en liga som är väldigt, väldigt stark. Så att ja, jag tycker att hon ska vara med.
Jag håller med där. Det känns ju lite som det vi var inne på med, ja men som i Rosengård, när man skruvar på allting på samma gång så kanske det kan bli som det blir. Det kan vara skönt att ha kvar några av de där ledarna och liksom ta det steg för steg när man ska göra en generationsväxling, när man ska hitta ett nytt spår. Man kanske inte behöver ändra på allting direkt, och med tanke på det vi såg av Kosse i EM i somras och det vi har sett av henne inledningsvis i WSL, så känns det ju som att hon har matcher, landskamper kvar i sig på den nivån som krävs. Så att jag hoppas ju också vi ser henne. En vi inte fick se i helgen, som ju utmanar Aslani på sin position, är ju Rosa Kafaji. Om vi går över till Arsenal då, som har varit säsongens hittills största frågetecken, får man väl ändå säga. Det har svajat en hel del om René Schleges lag och hon har blivit lite ifrågasatt inledningsvis. Kafaji var ju helt enkelt stoppad från den här matchen tillsammans med Adjemang på grund av att de var utlånade, eller är utlånade, från Arsenal till Brighton. Och med tanke på att vi har en landslagssamling som kommer, så var det lite tråkigt att inte få se Rosa Kafaji i den här matchen, kan jag tycka.
Ja, jag håller med. Jag tycker också att Kafaji ska finnas med i truppen oavsett. Mm. Alltså det måste vara dags nu för henne att ja, men visa att hon kan vara en del av landslaget och verkligen göra skillnad. Och har inlett säsongen bra i Brighton dessutom, och det är ju någonting som Arsenal naturligtvis vill se, för att de vill ju kunna få ut det mesta av Kafaji, och det har ju inte de fått hittills, utan det har väl handlat om en sorts anpassningsfas i hennes fall. Sen så här så får ju Arsenal med sig en väldigt, väldigt viktig seger för dem. Det märktes att de försökte spela framåt mycket mer än vad de har gjort i tidigare matcher. Det märktes att det är något de har pratat om just för att få ordning på själva uppspelsfasen. Och jag tycker också att Brighton, de blir lite långa mot slutet, skapar ändå en del, så att målvakten där, Van Domsela, hon får ju sträcka ut ett par gånger. Men å andra sidan så är Stina Blackstenius får hoppa in och ha lite oflyt som inte hamnar i målprotokollet. Så att ja, jag tror att René Schlegers är väldigt lättad åtminstone efter den här matchen. Och kanske lite lättad också då av att Brighton inte fick använda två av sina bättre spelare.
Ja, jag förstår ju att man kan skriva in det där i ett låneavtal, att man inte får möta sin klubb. Men jag tycker ju också att det är lite fel. Jag menar, om nu det är så att Arsenal tycker att nej, men ni kommer inte få speltid här, vi lånar ut det för att ni ska få speltid någon annanstans, då tycker jag ju att den här typen av begränsningar inte borde finnas. Sen att det däremot ska vara upp till den klubben där de spelar nu, som Brighton i det här fallet, att de kanske känner att spelaren inte trivs i att möta den klubben som äger dem, att de inte kommer göra liksom sin bästa prestation där. Eller så blir det ju helt tvärtom, att de kommer gå in och verkligen bevisa så här: hej, här är jag, det är mig ni saknar. Jag tycker det är lite trist att man skriver in den här detaljen i ett lånekontrakt.
Ja, jag håller med till 100%. Alltså man går ju går ju miste också, eller ett lag som då liksom har tagit den chansen att låna in en spelare också för pengar då. Alltså hur mycket pengar det rör sig om vet vi inte, men man kan väl gissa att det är ju knappast gratis åtminstone att plocka in en spelare på lån. Jag tycker också att det är lite, ja, jag håller inte riktigt med om att man ska kunna, ja, stå över matcher och så vidare då när man möts. Jag tycker också att det är någonting som kanske inte riktigt behöver finnas.
Nej, och mycket, mycket tråkigt i den här matchen, för det känns som att Rosa Kafaji gärna hade visat vad hon går för mot ett Arsenal där hon ju hade svårt att få speltid. Sen visst, hon hade sina skadeproblem under tiden där också, men jag hade gärna sett henne i den matchen. Sen så har det ju blivit lite snackisar runt Arsenal och det här med spelare som inte får speltid. I fjol så var det ju Kafaji som, ja men, en hel del ropade efter inledningsvis. Då var det ju Jonas Eidevall som var tränare fortfarande när folk undrade, men hallå, om inte Kafaji spelar de här matcherna, varför har vi värvat henne och så vidare. Nu är det ju spelare som Jenna Nyswanger undrar många amerikaner kring, vad gör hon i Arsenal, när ska hon få chansen? Vi har en sån som Kyra Cooney-Cross som vi såg i Hammarby, som ju har hamnat utanför elvan för Arsenal del och haft svårt att få speltid. Hur går snacket runt Arsenal och, ja men, spelarna som hamnar i den här, ja men, lite av frysboxen får man väl ändå säga?
Ja, alltså de här diskussionerna dyker ju såklart också upp alltid om det är så att det går lite knackigt för ett lag. Yeah. Alltså då börjar det ropas om att vi måste ha in andra spelare. Och det handlar ju helt enkelt om, alltså, vilken typ av balans Schlegers vill ha, exempelvis då på mittfältet. Jag menar, spelar man Cooney Cross, då kommer man få en viss typ av egenskaper. Alltså Cooney Cross är ju väldigt duktig på att lugna ner spelet, ta kontroll över det. Men å andra sidan då, men vilka passar hon bäst med? Ja, men då kanske hon ska spela med en sån som Pelova, som är lite mer direkt, alltså som, ja, alltså vad ska man säga, lite mer flexibel på så vis att hon hela tiden går framåt. Kim Little måste man ju ha som hon är ju ankaret på mittfältet. Och vad händer då med Caldente? Alltså det är ju en fråga om det. Alltså när tycker Schlegers att Cooney Cross passar? Och sen tror inte jag att Schlegers litar på henne till 100% heller, att hon fortfarande känner att det är saker hon behöver jobba på, särskilt i sin defensiva approach. Jag menar, Schlegers föredrar ju ett kompakt mittfält, och det kanske inte alltid Cooney Cross kan ge det heller, så att det ger väl kanske lite huvudvärk för Schlegers huruvida vilken är min bästa formation just där på mittfältet. Så att det är ju någonting där hon måste, alltså någonting hon måste kika på och verkligen se till att få rätt på själva laget, få rätt på själva balansen. Men jag tycker väl egentligen att Arsenals största problem, alltså när man tittar på deras värvningsstrategi, alltså Chelsea känns mycket mer genomtänkt, om du förstår vad jag menar. Att det känns som att, ja men, Arsenal har nu plockat in Olivia Smith för jättemycket pengar, och det är ju en uppgradering, alltså just att få in henne i laget. Men om man tittar på liksom många andra värvningar, det är ganska sällan som det blir, alltså, direkta uppgraderingar på alla positioner. Jag tror att det är ett problem, och det är någonting som där Chelsea faktiskt har legat i framkant under så himla många år, att de liksom alltid har haft ögonen på vissa spelare, de har alltid haft en tydlig plan kring vilka de ska värva och hur de ska göra för att få in dem i laget. Jag tycker inte riktigt att det känns som att det finns på samma sätt i Arsenal, och det är ju en skillnad sett emot hur här laget jobbar, för att där känns det som att sen Mikel Arteta kom in, och det är 2019, vintern 2019, så har han åtminstone hela tiden haft en plan för att nu ska vi göra så här det här första året, år två ska vi göra detta, och så har de hela tiden tagit steg. Och sen så är det klart att man kan hävda att förra säsongen så var de kanske inte riktigt lika bra som de var säsongen innan dess, men de kom ändå tvåa i tabellen, de kom med tvåa tre säsonger i rad, och nu kanske det verkligen händer den här säsongen. Det ser åtminstone väldigt ljust ut för dem. Men jag har inte riktigt känt samma, ja, alltså inte riktigt känt att damlaget har haft samma sorts struktur när det kommer till den biten. Så det saknar jag hos Arsenal. Men med det sagt så kanske vissa saker ligger på René Schlegers också, som hon måste få ordning på i spelet.
Och nu så är det ju inga ligamatcher för de engelska lagen innan landslagssamlingen, utan det är ju helgen efter igen. Däremot så har vi ju ett gäng som är ute i Champions League, Arsenal bland annat, som ju åkte på en förlust i den första matchen. Mötte ju visserligen då Olympique Lyon, mästarinnorna i Europasammanhang, och Dumonet var ju otrolig, framförallt i den första halvleken i den matchen för fransyskorna. Nu är det Benfica på bortaplan för Arsenal. Det är väl en match de bara måste vinna, eller?
Ja, nej men absolut. Egentligen tror jag att de hade hoppats att då liksom Europaspelet skulle öppna för att de skulle kunna få ha en turnering där de visar att de kan studsa tillbaka. Så ja, jag tror att det är väldigt viktigt för alltså själva lagsamhörigheten, om inte annat, att de vinner den matchen. Och ja, men ser positiva tendenser i spelet också, för att börja det gå lite knackigt, och vet man också hur jobbigt det kan vara att få ordning på det.
Ja, det är ju imorgon, alltså onsdag och torsdag, de här matcherna spelas. På torsdag så kommer ju även det kvalas till Europacup, där vi ju har ja men Hammarby och Häcken har bra utgångsläge inför sina returer mot Brann respektive Katowice, medan det ju ser betydligt tyngre ut för Rosengård, och de borde ju bara ha liksom mer eller mindre skita i den matchen och se till att överleva som klubb i Damallsvenskan. Men ser man till Champions League så finns det ju lite roliga matcher att se fram emot. Jag tycker det ska bli kul att se Manchester United mot Atletico Madrid. Det är borta match för United. Det är ju två lag som man, om man följer de svenska klubblagen, har sett en del i de här sammanhangen, i och med att båda har kvalat mot svensk lag under sin väg fram hit. Sen har vi PSG Real Madrid, där vi ju har en del svenskar i Real Madrid. Och jag menar, tittar man på tabellen just nu, Frida, då är Spanien bäst i världen.
Ja, som vanligt tänkte jag säga, men det är väl inget, hör väl inte till ovanligheterna ändå, va?
Nej, men det som sticker nu, man kan ju dra absolut nollväxlar av en sån här ligatabell som det ju numera är i Champions League efter en spelad match, för allt hänger ju ihop med vilket motstånd man har. Jag menar, Bayern München ligger näst sist i den här tabellen i och med att man åkte på en riktig jävla stjärnsmäll i den första matchen mot ett Barcelona som gjorde 7 mål på Bayern München i den matchen. Men sen så har vi ju Atletico Madrid då på en andra plats och Real Madrid på en tredje plats. Det ser man väl kanske inte riktigt framför sig när vi kommer summera den här ligatabellen, eller hur?
Nej, sen samtidigt så är det ju viktigt för spansk fotboll också att andra klubbar börjar leverera och inte bara Barcelona. Jag menar, det behövs ju inte minst för att man ska få alltså, sporten att växa i Spanien. Och jag vet ju att det var många som kände det också nu när de förlorade EM-finalen mot England i sommaren, så att det var ett hårt slag mot själva utvecklingen i landet också. Att de ändå kände att det gick med att de vann VM då i Nya Zeeland och Australien, att det var ett kliv framåt. För man ska komma ihåg det, trots att de har varit så dominanta nu de senaste åren då, om vi bortser från att de faktiskt förlorade finalen i sommar, så har ju liksom inte riktigt utvecklingen gått så fort fram som man kanske hade hoppats på, som det kanske har gjort i England. Så att ja, det är ju viktigt att de andra klubbarna också ser till att göra bra resultat. Men ja, det är som du säger också, det lär hända mycket i den tabellen. De ser ofta ut som getingbon så här tidigt in på säsongen.
Ja, det kommer bli intressant att se hur långt eller hur länge man liksom måste vänta för att känna att man kan få någon form av grepp av den här tabellen. Jag följde ju inte herrarnas så slaviskt i fjol som ju införde det här systemet redan då. Så ja, vi får väl se, men om vi tar oss till spansk fotboll. Och jag är ju lite orolig apropå att de förlorade den där finalen, att de kommer vara så jävla revanschsugna nu. Jag menar, det står ju en ny liten titel på spel här, även om en Nations League-titel absolut inte är en EM eller en VM-titel, så är det ju någonting som man kan säga att man har vunnit om man gör det. Och nu är det alltså Spanien som är de som står i vägen för Sverige, de man ska möta i en semifinal. Det känns livsfarligt.
Ja, det roliga är ju också att även de har ju en ny förbundskapten, men det
jag hade
känns
lite förträngt
inte
det.
Ja, men exakt, för att det känns inte riktigt så avgörande när det kommer till Spanien, för att det är nästan spelarna själva som är förbundskaptener. Och vi vet ju att det finns de här grupperingarna i spanska landslaget också, har alltid funnits, och ändå så lyckas de leverera resultat år efter år. eller har gjort nu den senaste tiden åtminstone. Så att nej, det känns inte riktigt lika signifikativt som faktumet att Tony Gustafsson står längs sidlinjen för första gången. Jag tror inte att det kommer bli avgörande heller, men ja, jag håller med. De har ju framförallt de här kvalitativa spelarna som man är livrädd för. Alltså man vill ju liksom inte släppa till några som helst ytor för dem. Och de vet också om de har det här spanska DNA:et i sig. De vet exakt hur de vill spela, så att det gäller ju att bromsa in dem där. På så vis så är det ju kanske en match som är ganska lätt scoutad för Tony Gustafsson delat här. Han vet ju om hur Spanien vill spela, hur det antagligen kommer att se ut. Men med det sagt så ja, det är svårare att få stopp på dem också.
Det är ju det, och som sagt, jag menar, vi såg här ett Barcelona till exempel som ju till stora delar består av spanska landslagsspelare, pulveriserar Bayern München och har ångat på i ligan. Så att de kommer ju med självförtroende, med form, med flera av de här spelarna. Om vi bara ska prata lite om den trupp som Tony Gustafsson, vi har ju varit inne på den fram och tillbaka under avsnittets gång, absolut. Men vem ser du som, har du någon joker att slänga in i den här truppen som Tony Gustafsson ska ta ut? Vem känner du måste med?
Ja, alltså egentligen ingen joker, för att det är ju ingen skräll om Anna Sandberg är med i truppen igen, och hon var ju med under VM 2023 dessutom, så att det var inte särskilt länge sedan. Men jag tycker ju hon ska in, jag tycker Kafaji ska vara med också, men å andra sidan kanske inte heller en joker, men å andra sidan hon har inte varit med på ett tag. Så att det är många sådana spelare där jag ser att, ja men, spelare som har varit med tidigare som kanske då möjligtvis kommer tillbaka. Det är mer så jag ser det. Och att ett par av de äldre, Sofia Jakobsson är ju en av dem exempelvis, som med all säkerhet kommer falla bort. Det är väl så. Har du någon skräll, alltså någon riktig joker?
Ja, det är väl möjligtvis i så fall om man ska liksom spåna ordentligt. Jag vet inte om det är redan nu, men vi har ju en mittback i Real Madrid, ung, absolut, i form av Bell Andersson, som jag ju tror att vi kommer se i landslaget framöver. Och vill man börja föryngra på mittbacksidan, jag menar, vi har en Linda Sembrant som både har öppnat och stängt dörren till landslaget, som kanske då inte kommer finnas med i Tony Gustafssons bygge. Då kanske det är läge att börja skola in en sån som Bell Andersson, eller så går han ju på ett mer beprövat alternativ som Josefin Rybrink, som vi har i Tottenham redan nu. Men jag hade gärna gjort plats för båda dem på något sätt. Jag vet inte exakt hur, för jag har inte räknat på alla platser här än. Men Bell Andersson skulle väl kunna vara en joker, för att ja, jag räknar ju också med att Sandberg och Kafaji, i min värld ska de vara med i den här truppen. Annars blir jag mycket förvånad, annars måste det vara yttre omständigheter som gör att de inte är med. För att det bör finnas platser i den här truppen, för att som du var inne på. Några borde jag ju, sitt du var inne på Sofia Jakobsson, vi har en sån som Linda Sembrant som tackade för sig, som numera spelar defensiv mittfältare i Damallsvenskan. Hon var själv inne på att ja, men jag spelar där tränaren vill, och hon gick ju till ett lag som redan har ett mittlås som liksom är lite, ja men det är ett mittlås jag inte hade velat bråka med, så att säga, med Jenny Nordin och Matilda Plan, två tuffa mittbackar som absolut inte lägger fingrarna emellan. Det smäller ganska hårt om man ska in där och böka. Så att jag blev lite förvånad av att Sembrant gick till AIK av den anledningen. Nu hittade man ju en plats då åt henne på defensiva mittfältet. Men det gör ju också att det känns som att ja, landslaget, det är väl, den tiden är väl kanske över för en sån som Sembrant. Och vi har varit inne på John Andersson, vi har varit inne på Sofia Jakobsson. Vi har en Lina Hurtig som inte har funnits med i Fiorentinas trupp det sista. Så att jag menar, det borde ju finnas lite utrymme i Tony Gustafssons trupp. Sen får vi ju se också, jag vet inte alls. Vi har ju inte stenkoll, vi har ju inte all den där datan som Tony Gustafsson har att gå på vad gäller hur spelare mår och deras prestationer och fysiska status och så vidare. Det är ju en 23-manna trupp som man får anmäla till matchen. Men om det finns någon som det är frågetecken på, ja, men då kan det ju vara att han tar med en 24 eller 25. Kanske också väljer att göra det när det är den första samlingen för att lära känna fler. Det är, så där har man ju ingen aning om.
Nej, så kan det ju bli. Och sen så kanske det blir en startelva ändå som är hyfsat lätt att känna igen, höll jag på att säga. Men ja,
för så känns det ju som. Där känns det ju som att han kommer inte in och mixtra så jättemycket, med tanke på att det faktiskt är tävlingsmatcher som han kastas rakt in i. Det skulle få mycket om det är några större förändringar. Det är väl vänsterbacken jag känner att där kommer vi nog se ett nytt
Ja, och Sverige var ju bra under EM också, så att det finns ju ingen anledning heller att göra drastiska förändringar med det i åtanke. Så att, jag håller med, jag tror inte heller det kommer ske så där värst många förändringar. Men som sagt, han vill väl ta chansen att få se spelarna in the flesh, så att säga.
Ja, och de kommer ju ha, upplägget är ju som så att de kommer vara i Spanien i princip hela den här samlingen, känns det ju nästan som. De åker ner dit på måndagen redan. De hatar ju inte att vara i Spanien, jag förstår dem. Jag är mycket glad
inte
att de ska
heller.
Vara i Spanien. Det känns väldigt härligt. Speciellt, nu är det ju också logiskt att vara i Spanien med tanke på att man ska spela i Malaga. Toppenval av ort också av Spanska fotbollförbundet. Ja. Uppskattar att vi ska vara nere på den spanska solkusten.
Suveränt.
Så. Men jag menar, vi har ju sett det svenska landslaget åka till Marbella och ladda i 2-3 dagar innan också. Få sen flyga vidare till Bosnien eller Serbien eller vad det nu har varit. Så att det blir ju också, det känns som att de kommer ha gott om tid att lära känna varandra där nere. Eller gott om tid och gott om tid. Men det är landslagsmått mätt. Gott om tid och en god miljö liksom. Så att, ja, det känns som att det kommer bli en mysig vecka till att börja med nästa vecka. Det känns som att mycket kommer handla om att folk ska må bra och tycka att det är gött att vara i blågult och liksom sådär. Sen kommer det väl intensifieras fram emot matchen på fredag. Och sen så spelas ju då returen i Göteborg. Vi får hoppas på ett roligare landslagsresultat i Göteborg än det vi såg igår.
Ja, guds skull. Ge oss en behaglig vecka.
Ja, orkar inte mer blågula fiaskon. Och jag menar, jag vet inte ens när man senast kände att damlandslaget stod för ett fiasko.
Mm, nej, det var, ja men i för sig, var det i Nations League eller de gjorde en del resultat?
Ja, där är den hösten efter, det var väl efter EM i England va? Eller var det, nej, efter VM 2023?
Ja, efter VM ja, tror jag.
Det var det absolut, där när man stod i ett snöigt Schweiz och såg OS-platsen gå upp i rök. Där hade man ju det tufft, absolut. Så att det,
men inte fiasko på den här nivån.
Absolut här inte på Sabba-nivån. Det är svårt att nå den här nivån faktiskt.
Ja, verkligen. Alltså, jag menar, för någon.
Ja, på här sidan är det 48 lag som ska spela i VM väl?
Ja.
Alltså det är typ så hela världen ska med, men kanske inte Sverige.
Med den namn är den offensiven. Ja, ja, nej, det är ett problem som behöver lösas.
Ja, Kap Verde ska dit. Vi får väl se om Alexander Isak och Viktor Gyökeres och gänget ska dit. Framförallt så ser vi fram emot att se Nations League nästa vecka. Om vi ska dela ut 5+ till något då. Har du något att ge 5+ den här veckan?
Jag tänker ge 1+ till målvakten Semik. Och hennes målvaktstavla som ledde till Aslanis mål. Men jag vet inte, 5+. Usch, jag har inte tänkt igenom detta alls.
Nej, men jag kom på en grej vi inte ens har nämnt som vi väl kan väva in här medan vi tänker på 5+. Jag har i och för sig 5+ i bakhuvudet också, men Millie Bright har vi ju faktiskt inte nämnt, som ju valde att stå över mästerskapet i somras och nu meddelar att hon lägger landslagskarriären till handlingarna. Hon har tackat för sig i The Lionesses, the former captain. Vad tänker du om Brights besked?
Ja, man är inte jätteförvånad, eller hur?
Nej.
Hon blev ju sur för att hon inte skulle få vara startspelare under EM. Det var delvis förklaringen till varför hon tackade nej. Hon menade också på att hon hade spelat väldigt mycket och det kan ju absolut ha spelat in i hennes beslut. Men nej, jag är inte förvånad över att hon har lagt de skorna på hyllan nu. Jag tror inte heller att hon hade varit ordinarie trots då att Lea Williamson är skadad. Jag tror helt enkelt att Serena Wigman, hon har valt en annan väg, så att det känns bara naturligt att Millie Bright tackar för sig.
Ja, och då go out with a grace på ett annat sätt om man jämför med. Det är lätt att liksom i de här tiderna komma tillbaka till det svenska herrlandslaget med Robin Olsen, som också fick veta att han inte var en startspelare längre, och det fick vi alla veta med besked, så att säga. Men 5+ då? Jag ger ju det till den avslutning vi har framför oss i Damallsvenskan. Dramatiken som finns. Jag hoppas att den lever länge. Jag förstår att spelare och involverade kanske inte vill ha det så dramatiskt så länge som jag vill. Men för oss som följer ligan så hoppas jag att det här blir en minnesvärd dramatisk höst. Det är ju, visst, i fjol fanns det att bygga på runt Rosengårds rekordsäsong. Men det var avgjort redan den 4 oktober. Det är tråkigt när saker och ting tar slut så pass tidigt. När allting är avgjort. Man vill ju ha ett race in i det sista. Så jag ger dramatiken 5+ och hoppas att vi kommer bjudas på den hela vägen fram till den 16 november när ligan spelas. Det är då vi har Rosengård Linköping till exempel.
Ja, men jag ger väl 5+ till Man United och så springer jag nu för att nu sitter en person och väntar på mig här i ett annat möte. Så jag måste tacka för mig.
Spring du, tack för den här veckan.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.